David Axelsson heter jag. Jag är inte infödd i den här församlingen, har inga släktingar mer än den lilla familj som jag tog med hit för 5 år sedan snart när vi flyttade hit till Åbytorp. Har ni haft en bra sommar så här långt? Ja, det är ingen som skulle svara något annat just i den här situationen kanske. Men det känns fint. Jag har varit på en härlig torpkonferens. Det var intensivt, jag var engagerad i gudstjänsterna och man kände sig lite trött efter den veckan. Och så hade jag en dag på mig på måndagen att packa och tvätta och ladda om för Smile-läger på Hjälmagården. Så åkte jag dit på tisdag morgonen. Sen hade jag kommit på den briljanta idén att jag skulle köpa en biljett till Bruce Springsteen på Ullevi som var på onsdagskvällen då under Smile-lägret. Så då åkte jag ner till Göteborg med buss från Linköping. Stod där på ståplats i 3 timmar och skrålade till Bruce Springsteen. Satte mig på en buss tillbaka till Linköping, tog bilen hit till Åbytorp, rullade in 5 på morgonen. Sov några timmar och åkte tillbaka till Smile-lägret på Hjälmagården. Men den här veckan har varit lugnare och snart får jag semester också, så det känns fint. Under torpveckan, som var en fantastisk vecka på många sätt med en enorm gudsnärvaro, så hamnade jag i ett samtal en kväll. Jag satt i ett av de här allmänna tälten som EFK ställer upp och pratade med en vän till mig som är engagerad och som har stått i församlingstjänst och missionstjänst. Och så kom hans dotter och anslöt, som är någonstans mellan 20 och 30, 23, 24, där någonstans. Och ganska snart, utan att hon och jag känner varandra, så hamnade vi i ett samtal där hon började ställa en del frågor som hon bär på, som handlar om kyrkan och tron. Och mycket kritiska frågor som hon känner och som skaver i henne. Och hennes pappa sa, men passa på nu, för du och jag har ju pratat många gånger om det här och du vet ju vad jag säger, så passa på och ställ David mot väggen kring det här och se vad han säger. Så vi satt och pratade länge. Och det är ju den här typen av frågor som Erika var inne på lite grann i slutet. Ja, men hur får vi ihop det här med nåden och vilan å ena sidan, att det är gratis och det är fritt och förintet, å andra sidan kostar det allt, och i en tid när det är så oerhört mycket krav och så högt tempo, så kommer man hit till kyrkan och får också höra att du behöver göra det här och det här och det här. Eller hur ska jag förhålla mig till hela kyrkohistorien med alla hemskheter som har begått i kyrkans namn och i Guds namn, och jag kan inte stå för det här. Hur ska jag tänka om det? Och en massa sådana här saker som inte minst unga människor bär på. Och jag fick dela med henne. Liksom, hon frågade, ja, men hur kan du vara med i kyrkan och vara representant för kyrkan? Så jag delade med henne en hel del av de tvivel jag har haft och den brottningskamp jag har haft. Hur jag som 16-åring, när jag började läsa Bibeln på allvar, frågade Gud, ja, men var är allt det här? När jag tittade runt mig i församlingen och samtidigt läste om under och tecken, ett enormt frimodigt vittnande, en församlingsrörelse som växte så det knakade, och så tittade jag på mitt eget sammanhang och tänkte, var finns allt det här? Jag tyckte kyrkan var enormt tråkig och mossig och bakåtsträvande och allt tänkbart. Och jag satt vid ett tillfälle som 16-åring och sa till Gud, ja, men finns det inte mer än så här där jag ser, då vet jag inte om jag vill vara med. Och då upplevde jag hur Gud sa jättetydligt, ja, men du ska inte följa kyrkan, du ska följa mig. Och vi kan ha såna här frågor, kritiska frågor, men de har inte alltid fått så stor plats i våra sammanhang. Och jag tror att det är oerhört viktigt att de får det. Det kom en rapport här om året som heter Kristen tro på glid, som beskriver inte minst hur unga vuxna mellan 20 och 30 lämnar församling och lämnar kanske inte tron och Jesus i första hand, men lämnar kyrkan på grund av allt som skaver och att det inte får plats. Kyrkan har alldeles för ofta i våran tradition och i våran sammanhang varit så fokuserad på trosvisshet och övertygelser och någon slags tvärsäkra svar. Och det finns ju någonting bra i det. Men för många människor, kanske inte alla, så är det oerhört avgörande att kyrkan också får vara en plats dit jag kan komma med mina frågor, med mina tvivel, med det som skaver. Där jag kan brottas med det som är svårt eller motsägelsefullt i Bibeln och i kyrkan. Och känna att här är man ärlig med det. Att det finns saker som är svårt och som vi kanske inte alltid behöver försvara som har skett i kyrkans namn. Utan det kan Gud ta hand om. Och det gäller ju även för oss som inte är unga längre. Och jag räknar med dit numera. Att vi behöver också att kyrkan är en plats där vi kan få stanna upp och ifrågasätta saker i våran tro. Som skaver eller som vi inte får ihop. Och vi behöver få känna att det är inget farligt. Utan istället någonting som är en förutsättning för att tron ska växa och mogna. Så vi behöver gemensamt forma församlingen till att vara en växtplats ännu mera. Dit människor känner att när jag hamnar i tider av frågor och tvivel eller kris, då är kyrkan en plats jag går till. Inte en plats jag går ifrån. Jag tänkte att vi skulle ta våran utgångspunkt i ett välkänt bibelsammanhang. Det är inte det där. Det kommer snart. Där har vi det. Det här är från Matteus evangeliets avslutande kapitel. Där Jesus sänder ut sina lärjungar att gå ut i hela världen. Då står det så här om vi läser från vers 16. De 11 lärjungarna begav sig till Galileen. Till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom där föll de ner och hyllade honom. Men några tvivlade. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. Under de 40 dagarna mellan Jesu uppståndelse och Jesu himmelsfärd så visar sig Jesus för sina efterföljare vid ett flertal tillfällen. Men vid flera av dessa tillfällen så känner de inte ens igen honom. Direkt efter uppståndelsen när Maria från Magdala är där så misstar hon honom för att vara trädgårdsmästaren. I Lukas så har vi berättelsen om de två vandrarna på väg till Emmaus. Och de tänker att det här är en främling på väg som gör dem sällskap på vägen. De känner inte igen Jesus till att börja med. Och så har vi den här märkliga berättelsen när Jesus äter frukost med sina lärjungar på stranden till Genesarets sjö. Och Johannes skriver, ingen av dem vågade fråga vem han var. De kände ju igen Jesus genom det han gjorde och kanske genom det han sa, men uppenbarligen inte direkt genom hur han såg ut. Och i den här texten så har lärjungarna återvänt till Galileen. De har tagit sig till det här berget som Jesus har sagt om, gå dit så kommer jag möta er där. Och när Jesus kommer och möter dem så ser vi att de faller ner och hyllar honom. De tillber, men några tvivlade. Det här är alltså efter korsfästelsen. Det är efter uppståndelsen. Det är efter att de har gått hela vägen tillbaka till Galileen. Och den uppståndne Jesus träder fram och möter dem där. Men några tvivlade. Hur går det om jag gör så här nu? Ah. Nej, det går inget bra. Men du var ju rätt där innan. De såg Jesus. De tillbad honom, men några tvivlade. Hur är det med dig och mig i det? Tvivlar du ibland? Händer det att det finns saker i den kristna tron som skaver hos dig eller som du inte får ihop? Ja, men det är klart att det gör. Det gör det ju för oss alla. Att vara en troende innebär ju att man ibland också är en tvivlare. Det är en del av vad det är att vara en troende. För allt som går att tro på går också att tvivla på. Du kan möta Jesus och ändå tvivla. Du kan tillbe Jesus och ändå tvivla. Du kan vara en apostel som har bevittnat Jesus efter uppståndelsen och ändå tvivla. Vad var det de tvivlade på? Det får vi inte veta. Det berättar inte Matteus för oss. Tvivlade de på att det verkligen var Jesus som de mötte? Kanske. Tvivlade de på att det här var på riktigt? Att Jesus verkligen hade uppstått från de döda? Och att det här inte var någon illusion på något sätt? Kanske. Eller tvivlade de på att de verkligen var redo att följa Jesus på riktigt? Alla hade ju övergett honom när det brände till. Det är möjligt. Eller kanske var det en kombination av allt det här. Vi får inte veta det. Men oavsett vad det var så gör ju Matteus ingen stor sak av det här. Utan det är en liten kort bisats som nämner men några tvivlade. Och vi behöver inte heller göra så stor sak av att vi ibland upplever såna grejer. Några tvivlade. So what? Än sen. De gick ändå ut och predikade evangeliet för hela skapelsen så småningom. Tvivlet diskvalificerade dem inte från varken deras kallelse eller deras sändning eller deras lärjungaskap eller deras apostlaskap eller någonting annat. Och det behöver du inte göra för dig heller. Det är inte antingen eller. Svart eller vitt. Tro eller tvivel. Du kan tro men ändå vara fylld av tvivel ibland. Vilket säkert många av oss har erfarit. Och egentligen är det så att varje period av andlig eller själslig kris på något sätt. Varje säsong när tron eller livet prövas. Varje övergångsperiod i tron när den går från ett stadie till ett annat innehåller tvivel i en eller annan form. Så jaga inte upp dig om du upplever tvivel ibland eller frågor ibland. Du är definitivt inte den första i raden av troende som har upplevt det. Och många gånger när vi ger rum för det här så kan vi istället få uppleva hur tvivel och tro och frågor är en öppning in i någonting ännu bättre. Det finns faktiskt tvivel som är alltigenom gott. För det finns nämligen saker i din tro, i din teologi, i din gudsbild och i din tolkning av Bibeln som du behöver tvivla på. Känn på den. Eller tror du att allt i din teologi och i dina uppfattningar om Gud, att allt det är rakt igenom sant? Och fullkomligt och perfekt. Att allt som du ärvde när du mötte Jesus och var nykristen. Där du fick lära dig av det sammanhang som du fanns i. Tror du att det var perfekt? Eller var det en salig blandning? Där det finns en hel del saker som har behövts eller behöver arbetas igenom. Jag tror ju att det senare i princip alltid är fallet. Och ibland kan tvivel och kritiska frågor vara det som hjälper oss till en fördjupad och bättre tro. Så har det definitivt varit för mig. Jag har gått från en väldigt förenklad svartvit tro som ofta behövde tvärsäkra svar på allting. till en mycket djupare och rikare och tryggare tro. Och den vägen har gått genom frågor och tvivel, genom att plocka isär och ompröva, genom att förkasta en del som jag tidigare trott och genom att behålla annat som har bestått provet. Det finns saker i min vandring med Jesus som jag tidigare har tänkt och som jag har predikat som jag inte längre tror. Som jag har övergett och som jag tror att jag gjorde rätt i att börja tvivla på. Det var goda tvivel. Men även sådana tvivel som kan visa sig vara goda i slutändan kan ju ändå åtföljas av en del rädsla och förvirring emellanåt. Om jag släpper taget om det här, hur vet jag att jag inte förlorar allt på köpet? Om jag tvivlar på den här trossatsen, hur vet jag att det inte kommer sluta med att jag tvivlar på allting? Hur kan vi tillåta oss att tvivla och ifrågasätta och ställa kritiska frågor så att vi kan bygga en tro som håller för hela livet och även hjälpa våra unga människor att göra det? Det vi behöver tvivla på, det är ju förenklade eller felaktiga saker som vi alla har inlämnade i våran tro. Och som vi gör gott i att vara medvetna om att de finns där. Fjodor Dostojevskij, han är ju en sån här författare som står i bokhyllan och varje gång som jag funderar på att jag ska läsa en ny bok så tittar jag på de där tegelstenarna och så tänker jag, inte den här gången heller. Så tar jag en annan. Men någon gång ska jag läsa Dostojevskij. Men han var ju en 1800-tals författare som fick en enormt djup överlåtelse till Jesus. Och som har betytt oerhört mycket för kristet tänkande genom sitt författarskap. Han spenderade bland annat 4 år i ett sibiriskt fångläger och det var där han mötte Jesus i rysk fångenskap. Och han har sagt så här: det är inte som ett barn jag tror och bekänner Jesus Kristus. Mitt hosianna är fött ur en tvivlets brännkammare. Den tron som han fick formulera i sina böcker och som han fick leva ut, det var någonting som hade formats utav enorma tvivel och enorma prövningar. Och vi behöver förstå att tron är inte ett korthus där allt rasar om du tar bort ett kort. Ofta har vi nästan, även om vi inte har formulerat det på det sättet, men tänkt och betett oss i våran gren av kyrkan på det sättet att omprövar jag någonting så rasar allt. Men vi behöver inte binda alla våra övertygelser kring olika saker till det centrala, den centrala tron på Jesus. Så att om du omprövar någonting måste du slänga ut allt. Det är inte så det funkar. Det kan ju faktiskt vara så att det som skaver i dig är någonting som du borde släppa taget om. Som du gör gott i att rensa ut ur ditt trosystem. Men hur gör vi det på ett bra sätt? Hur formar vi våra församlingsmiljöer till att vara goda gemenskaper där människor kan göra det på ett bra sätt? Jag ska avsluta min predikan med att ge er 3 stycken viktiga principer för det. Och det här är inte bara, det här är inte hämtat ur någon slags självhjälpsbok eller något som jag har googlat fram, utan det här är 3 hårdvunna visdomsord som är förvärvade av människor som har genomlevt troskriser precis som Dostojevskij. Som har vandrat en kall och hård och karg väg, men som ändå har kommit ut på andra sidan och fortfarande bekänner Jesus som Herre. Det här är deras genomlevda visdom. Och min första punkt är den här: lämna plats för mystiken eller mysteriet eller vad du vill kalla det. Ge utrymme för att säga ibland, jag vet inte. Eller att säga, jag är benägen att tro så här, men jag kan inte riktigt förklara allt kring det. Du behöver inte ha alla svar på varför du tror som du gör. Det har du inte. Och det är okej att du inte har det. Tvärsäkerhet är inte en väg till en trygg och mogen tro och relation med Jesus. Innan aposteln Paulus mötte Jesus, vet du vad han hade då? Han hade alla svar på allting. Han var tvärsäker på att hans tro var den rätta, att hans uppfattning om Gud var den rätta. Och att han tjänade Gud genom att förfölja och döda människor som överlät sig till Jesus. Innan Jesus möter honom på vägen till Damaskus och fullständigt vänder upp och ner på hela hans värld. Tvärsäkerhet räcker inte till en sund tro. Det leder inte till en sund tro. Att känna ett behov, som jag har känt många gånger bakåt i tiden, av att ge tillrättalagda svar på varje fråga eller varje lucka som kan finnas, eller varje problem som vi kan stöta på i Bibeln eller den kristna tron, det hjälper oss inte till mognad. Utan den kristna tron är sprängfylld av heliga mysterier. Så lämna plats för det. Låt det få vara så. Kristen tro är ju inte en förklaring, det är en bekännelse. Vi ska förstås förklara det vi kan. Vi ska ge goda svar på det vi kan, och det finns jättemånga bra, goda, genomtänkta, djupgående svar på svåra frågor som vi kan möta. Men vi kommer alltid bekänna mer än vi kan förklara. Vi bekänner Jesus som uppstånden från de döda. Men ingen av oss kan ju förklara allting runt det. Hur Jesus efter uppståndelsen både verkar vara en fysisk varelse, men att han ändå har klivit in i en annan dimension. Hur lärjungarna kan se honom och röra vid honom, men ändå kan han gå genom stängda dörrar och dyka upp vart som helst och lovar att vara med oss alla dagar till tidens slut. Hur får vi ihop det här? Jag kan inte förklara det. Men jag bekänner det. En tänkare och författare som heter Frederick Buechner, han har sagt så här: hur skulle Gud kunna uppenbara sig för mig på ett sätt som inte lämnar något utrymme för tvivel utan att samtidigt utplåna mig? Om det inte fanns någon plats för tvivel skulle det inte finnas någon plats för mig. Det här är briljant insikt. Skulle Gud ha kunnat tvinga oss att tro alla de rätta sakerna? Ja. Om Gud är Gud så kan han ju göra vad som helst. Så det är klart att han hade kunnat göra det. Men skulle du då fortfarande vara du? Eller skulle du vara en marionett? En robot? En slags påhitt i Guds medvetande? Om Gud ska kunna ge dig utrymme att vara en äkta varelse som faktiskt kan fatta några beslut av betydelse utifrån en fri vilja, så måste det finnas utrymme för tvivel. För finns det inte någon plats för tvivel, finns det ingen plats för dig. En annan författare och tänkare som C.S. Lewis har kallat för sin läromästare, han heter George MacDonald. Han säger så här istället: älskar du din tro så lite att du aldrig har kämpat med minsta rädsla att tron inte skulle vara sann? Där det inte finns några tvivel, inga frågor eller förvirring, där finns heller ingen växt. De allra flesta gånger, om än kanske inte alltid, så börjar växt och mognad med någon slags fråga. Med någon slags skav eller tvivel. Det här är djup visdom från George MacDonald. Lämna plats för mysteriet. Den andra punkten som vi behöver ta till oss, det är: låt kyrkan bära dig. De sista 300-400 åren så har kraften i tvivel, ifrågasättanden och kritiskt tänkande och även cynism ökat enormt. Här, jag har motstått frestelsen att göra någon slags filosofisk lektion av det här. Så här kommer en absurt komprimerad analys som ni får ta för vad den är. Men startskottet för det som blir upplysningen, moderniteten, det är ju filosofen Descartes som försöker, han var ju djupt kristen och försökte att formulera någonting som han inte kunde tvivla på. Han tänkte, var står jag säkert liksom? Och landade i formuleringen, jag tänker, alltså finns jag. Och tänkte att det kan jag inte tvivla på. Och det här blir ju på ett sätt startpunkten för upplysningen och den moderna tiden. Och problemet med det tänkandet som har utvecklats ur det här, det är ju att det gör det mänskliga intellektet och medvetandet till alltings mått och facit. Centrum i hela tillvaron har ju sedan dess flyttats från att kretsa kring Gud till att kretsa kring människan. Vad har det gjort med oss? Att vi under väldigt lång tid istället är alltings mått och centrum själva som människor. Vi ska bedöma allting. Den individualism och det upphöjandet av det mänskliga intellektet som alltings mått som följer på det här, det har ju fått oss att tro medvetet eller omedvetet att vi kan ha kontroll på och tänka oss fram till allting med vårat förnuft. Det är inte sant. Ibland så behöver du och jag få bli tillsagda vad vi ska tro. Och det här, jag är medveten om att det här är ju oerhört provocerande att tänka så för en modern, kritiskt tänkande människa. Men det är faktiskt någonting som kan rädda oss när vi behöver det. Det handlar inte om en förtryckande auktoritär tro eller kyrka, utan om en frälsande nåd som kan bära dig och bära tyngden av att veta allting själv som du egentligen inte behöver bära. Ibland på våran resa med Jesus så kan vi finna oss stå vid en slags avgrund som vi inte kan överbrygga. Jag kan inte uppbåda tillräckligt med trosvisshet för att ta steget till tro och hoppa över den här klyftan. Och då behöver du kyrkan och församlingen och Guds folk som bär dig över där du inte kan själv. Det finns ju ingen troende människa som klarar av att leva det kristna livet på egen hand. Och det är inte tänkt så. Men vi ser ju en av frukterna av det här enormt individualistiska tänkandet när var och en är sin egen herre är ju att vi har mängder av troende människor som tänker att man kan det. Men det är aldrig tänkt så. Utan Bibeln är skriven till en gemenskap av troende, till ett Guds folk, till en kropp. Och istället för att vara en plats man lämnar i tider av tvivel så behöver församlingen var en gemenskap som bär dig i den tro som en gång för alla har överlämnats till de heliga. För så är det ju. Kristen tro är ju något vi tar emot. Inte någonting som vi hittar på eller uppfinner själva. Jag tror för att tron har förmedlats till mig genom generationer och århundraden ända tillbaka till Jesus och apostlarna så har den här tron vandrat och hittat fram till mig. Och när jag växte upp så förmedlade min familj och den församling jag fanns i den tron efter bästa förmåga som jag tog emot. Jag hade aldrig kunnat vända mig till mina tankar inåt i mitt huvud. Jag tänker, därför finns jag till. och fundera ut allt det här. Utan det blev mig givet. Jag blev tillsagd vad jag kunde tro. Och utan det hade jag inte blivit frälst och räddad. Och det är någonting som också är ett pågående verk. Och därför behöver du låta kyrkan bära dig. Det är Guds utvalda redskap för att ge tron vidare. Så låt den bära dig. Och den tredje punkten, det är landa i förtröstan. När du inte kan uppbåda känslor av växande, sprudlande tro på något sätt. Eller när det känns som att du står och stampar eller till och med går bakåt. Så kan du falla bakåt. Och landa i en djup förtröstan. När du inte har alla svar så kan du ändå landa i förtröstan och lägga ditt liv i händerna på den som inte bara har alla svar utan är svaret på alla våra frågor. Tvivla på allt om du måste. Men tvivla aldrig på att Gud älskar dig. Du kan tvivla på Guds existens och du kan tvivla på din egen existens. Och jag är medveten om att det här är en motsägelse. Men tvivla ändå inte på att Gud älskar dig. Att det finns något större än dig själv. Något som ville dig och som älskar dig. Och även när du har kommit till ditt eget slut och känner att du inte har några svar alls, så kan du landa i en förtröstan på att det här är ändå sant. Någonstans finns det någon som älskar mig. När vi lämnar plats för mystiken, när vi låter kyrkan bära oss och när vi efter våra kamp och våra tvivel och våra brottningar med Gud ändå får landa en slags enkel barnslig förtröstan, då kan du möta vilket tvivel som helst. Vilka frågor som helst, vilken själens mörka natt som helst. Och ändå komma ut på andra sidan och se att det höll. Det rasade inte ihop utan tron höll. Den var inget korthus utan genom den här processen så blev den både starkare och djupare och rikare och vackrare. Här tror jag vi har oerhört mycket att upptäcka i våra församlingsmiljöer. Och jag tror att det är helt avgörande för kommande generationer att vi gör det. Men inte bara för dem utan även för oss. Det är därför vi behöver ge rum för tvivel. Amen. Amen.